Herr talman, riksdagsledamöter, statsminister, kommunfullmäktiges ordförande, kära örebroare. Förlåt, Arboga.
Jag honom såg en gång. En härlig kona.
Tag honom ett föränt. Han var en man. Hans like spelt i skolan.
Coming to King, best not miss.
Det är bra. Jag tror faktiskt inte.
Gustav den femte råder. Kungen.
Nice.
Kungpodden med Anders William Berg och Ante Wiklund.
Dagarna blir ljusare och ljusare medan vi sakta men säkert reser framåt mot varmare och ljusare årstider. Och vad passar väl inte bättre då än att istället resa tillbaka till förr när allt som bekant var bättre. Vi som ännu en gång ska göra en nostalgisk resa in i det förflutna är jag, Ante Wiklund, och min ständiga följeslagare, historia, hedersdoktorn och vikingamöpen, Anders William Berg. Hej Anders.
Vilken jävla titel, hej Ante. Det är en titel man förtjänar när man har pluggat både A- och B-kursen i historia.
Exakt.
Då har man hedersdoktorerat.
Ja, jag gissar också på att med tanke på att du nu har gått vidare till ett annat yrke så är du numera professor emeritus kanske.
Ja, precis. Jag är förskollärare nu sen senast vi spelade in. Examinerats. Och det förstärker ju bara mina historiska credentials. För att jag har mer högskolepoäng. Och det är rent så här kvantitativt. Jag bara samlar power level. Så blir jag smartare. Så det funkar.
Bra jobbat. Grattis till examinationen.
Ja.
Man nu ska säga.
Tack så mycket. Inte minst vill jag gratta mig själv till min feta lön som jag fått. Så jag kanske kan köpa lite bättre utrustning för den här podden till och med.
Härligt. Mm. Och grattis till den också då. Till lönen.
Tack.
Du, Anders, innan vi går in på dagens avsnitt så undrar jag lite vad som har hänt sen sist. Jag vet att du har lite smaskiga berättelser.
Ja, jag tror vi nämnde det lite kort senaste förra avsnittet. Jag har ju då varit på julbord med Royalistiska föreningen. Mm. Och det är väl lika bra att säga att vi spelar in det här avsnittet den 27 januari och det kommer släppas ännu senare. Så folk får lite...
Ja.
Hänga med i vår laggiga tid här. Men jag har varit på julbord med Royalistiska föreningen. Och det tänkte jag skulle vara relevant för Kungpodden. Kort kan man säga att jag helt enkelt har en vän som är Royalistiska föreningen. Så det är därför jag var där. Och det var askul, var det. Det var typ 4-5 personer som hade hyrt... Vi hade hyrt någon sån här folkhögskolas lokal. Det var ju så här jätte... litet och jävligt sossigt, vilket är intressant med tanke på att det bara är kristdemokrater och moderater med i den organisationen. Jag tänkte att vi skulle vara i så här drottning Kristinas jaktslott, jag bor i Göteborg då, och liksom äta fet mat och sådär. Men det var ganska billig catering, väldigt liten lokal, så här kontorsbelysning. Men det var jättetrevligt, för det var en föreläsare där från, ja, vad fan var det han var? Han var, alltså han ansvarade för något sätt för gamla så här ordensmedaljer. Och det var det föreläsningen handlade om. Han hade med sig Serafimorden, den medaljen. Och lite andra, vad heter den? Polstjärneorden, ja.
Är det Serafimorden som Serafin Svensson i Tintin har kallats upp efter?
Ja, jag kan tänka mig det. Alltså, Serafim är en sorts ängel ursprungligen.
Okay.
Jag tror det är de som heter low tier, alltså typ bitch-änglarna lite grann. Eller så är det tvärtom, att det är de som är de coola änglarna. Jag minns inte riktigt. Men den har då delats ut typ till statschefer under en längre tid.
Mm-hmm.
Och Polstjärneorden har delats ut till jag tror det är folk som har gjort vetenskapliga framsteg. Och sen var det någon också som gick till tjänstemän, om det var Polstjärneorden, jag vet inte, som har så här tjänat Sverige. Men sen 70-talet så delar man inte ut ordnar längre.
Fy fan, vad trist.
Ja, det var någon så här sossereform typ som högern gick med på. Och det har stått still ganska länge. Den här föreläsaren var lite besviken över det. Hans jobb nu är mest att bara sitta och hålla koll på dem så att de inte försvinner någonstans. Så. Men han hade en förhoppning nu att det var de kan vara på väg in igen typ. Att det, för att han,
har han förhoppning på att de ska återinföra det?
Ja, han har det. Men det är för att det är liksom, han gjorde ett ganska bra case för det. Han menar liksom att i England så har det blivit så folkligt med så här knighting, alltså när de dubbar folk. Att Mr. Bean fick bli en knight till exempel. Och att det är liksom en sån grej. Och det var också rätt intressant, för att Sverige är den enda republik i världen eller något sånt där som inte har ett aktivt ordenssystem typ. Alltså den enda monarkin, vilket var så här, jag vet inte, jag tyckte typ det var lite coolt att höra. Det var lite out there. Och så, ja, men ska vi återinföra det då? Jag vet inte, om mot förmodan om någon i Royaliska föreningen lyssnar på det här, då ska jag ha ett stort tack. Det var väldigt trevligt, det var god mat, det var gott sällskap. Ja, det är lite märkligt där när man kommer in som någon så här undercover. Jag är ju, om jag är någonting så är jag ju republikan egentligen. Men jag har inga problem att sälja min själ så sett för god mat och trevlig historisk föreläsning. Så det gjorde jag.
Ja, men vad kul. Hur mycket drog du ner medelåldern?
Ja, det är jag och min polare. Han är ju två år, nej, han är ett år äldre med en. Sen så var det ju mycket tanter och gubbar och sådär. Och hälften av dem var ju partipolitiskt engagerade, Moderaterna eller Kristdemokraterna. Så det var, ett mindre sällskap äldre människor. Men det var också lite intressant vilka sorts intressen folk hade. Alltså, några verkade vara väldigt historiskt intresserade. Och ställde så här frågor om, det var den kungen som delade ut den här då, som gjorde det här. En del var bara intresserade av hur vackra de var. Och ville, alltså de här faktiska ordnarna liksom. Att den var så himla fin och så typ. Och en del ville bara prata om kungafamiljen som den är nu typ. Och det fick mig också lite att, det här kan vara lite mer allmän intresse för vår podd och förvaltandet av Sveriges vackra kungahistoria. Det var lite två perspektiv på den moderna royalisten. Det var den sortens royalist som har liksom det här nationella historiska perspektivet på kungahuset som en viktig historisk institution. Och sen var det de som var mycket mer så här svensk damtidning-faktionen som var intresserade av vackra klänningar och smycken. Och hon såg så himla fin ut när hon hade på sig det här och så vidare och så vidare. Jag vet inte riktigt vart, vad känner du Ante, vilken faktion hade vi hamnat i?
Av de två?
Ja.
Jag är nog hellre den här gamla, alltså måste jag välja mellan att vara svensk damtidningsläsare eller att vara sån här vurmandet för kungafamiljen.
Ja, om vi ska göra det lite svårt så måste du, om vi ska göra det här valet lite svårt så måste, att om du väljer det förstnämnda då, så måste du vara, du måste ta kungahuset på väldigt stort allvar, måste du göra i såna fall.
Det blir ju väldigt svårt.
Ja.
Då får jag nog fixa en prenumeration på Svensk Damtidning då.
Ja.
Jag trodde verkligen inte att du skulle välja det alternativet. Men jag tror att det inte riktigt blir något val. Utan det blir ett måste.
Ja. Jo, det är lite sen, det är svårt det där. Hur man ska förhålla sig till kungafamiljen. Som republikan kan man ju mest bara sitta vid sidan och låta dem hålla på.
Vi gör ju lite motsatsen när vi startar en podd om dem i princip.
Jag vill inte dra för mycket sidospår på det här. Men det finns ett annat perspektiv på att vara republikan i relation till kungafamiljen. Det var min farsas arbetskamrat berättade för mig. Jag nämnde lite att jag höll på med den här podden för honom. Och han berättade om hans svärfar som var så här dedikerad republikan. Han hade varit medlem i republikanska föreningen hela sitt liv. Och verkligen så hatade kungafamiljen. Hans enda politiska åsikt var att han hatade kungafamiljen, hatade kungar. Men han kunde alla kungar vid namn, deras exakta regeringstid. Och han kunde så alla europeiska adelhus och var fruktansvärt insatt. Men han hade liksom den här kunskapen bara för att beskriva hur liksom ondskefulla och hemska de här människorna var. Och det är ett perspektiv som kanske inte riktigt du och jag har. Men det, vi har väl mer den här, jag vet inte, vi är kritiska mot kungafamiljer, aristokrati. Men vi väljer att, jag vet inte, hat kan man inte leva på liksom.
Men den här killen, han tar ju det här på allvar med keep your friends close men your enemies closer.
Ja, precis. Jag kan ändå respektera det.
Jag har också en liten grej som jag tänkte berätta innan vi går vidare här. Vi kommer prata lite om tv-serien Vikings senare här i avsnittet. Jag ska inte gå in på den just så mycket just nu egentligen. Men HBO Nordic gick ut på sin Facebook-sida med en tävling. Alltså Vikings är alltså då en tv-serie som handlar om Ragnar Lodbrok, den gamla vikingakungen kan man väl säga, och hans ett. Så kan man väl spoila lite nu och säga att det är ungefär det vi kommer prata om i det här avsnittet. Men HBO Nordic gick ut på sin Facebook-sida och annonserade ut en tävling där man kan vinna ett DNA-test för att testa hur mycket vikinga-DNA man har i sin DNA. Och det man måste svara på för att kunna vinna det här, det är frågan, vad gör dig till en modern viking? Och du kan ju gissa vilka jävla skitsvar det är i det här kommentarsfältet. Det är ju bara massa sån här... Haha, jag är en modern viking för att jag äter pizza varje dag, precis som vikingarna.
Det var det kanske perfekta inramningen för att typ förstå vår tids bild av vad vikingar är. Alltså så här, vår tids historieskrivning av den tiden, det var ganska intressant. Och jag vill ju minnas att alltså det, vi satt ju och skämtade lite om det här, elitister som vi är, alltså satt vi och tog bilder och skickade till varandra på det här kommentarsfältet. Men det var ganska roligt hur, jag tror det mest populära alternativet var någon som skrev så här: jag är en stark och självständig kvinna som kan bli väldigt typ arg och typ hur man valde att lägga fram det, precis som vikingarna. Och det, om man har läst så här, någonting om så här, sexualpolitik och familjerelationer från den tiden, så är det så här, alltså självständiga kvinnor var ju liksom mer av ett sagoväsen än vad vättar var typ. Alltså det är så här,
jo, lite så alltså.
Alltså det var ett så här extremt så här patriarkalt samhälle på ett sätt som,
jo, minst sagt. Ja, minst sagt. Och det var ju vissa här som skrev att de precis som kvinnor på den tiden så kan de ta hand om sig själva och så vidare och så vidare. Och man känner att det är jättebra att du vill ha så här lite women, heter det, empowerment och sånt där. Men det är ju verkligen inte, det har ju verkligen ingenting med vikingatiden att göra. Man kan ju liksom inte slänga på den på vad som helst och tänka att det här blir bra, det här funkar. Och precis som du säger så är det här bara, det är någon konstig bild av att vikingar liksom bara var, ett annat ord för att vara stark typ. Sen tycker jag det också väldigt intressant att de ens har liksom en tävling där man kan vinna DNA-test för att kolla hur mycket viking man är. Det känns inte riktigt som att de vet vad viking är för någonting.
Nej.
För det är väl liksom inte, det är ju liksom inte en folkgrupp eller alltså.
Du kan ha ett DNA-test för att se hur mycket lägre tjänsteman du är.
Ja, precis.
Ja. Nej, men så här, vi ska väl inte snälla sinnas för mycket på det så, men det är något ganska intressant med den här undersökningen, för att den kommer in lite på det vi tänker prata om idag. Alltså just vår tids syn av vikingar är helt och hållet typ, ja men så här, vår tids syn på oss själva nästan på något sätt bara. Så man bara väljer att måla i vikingfärger typ. Ah, vänta, det är mycket intressant. Nej, men ja, om man hittar det här kommentarsfältet då. Här, vinn ett IGNEA som är det här DNA-testet i hashtag Vikings Bloodline DNA-test. Så det är någon som ska, det är ganska mycket så här torra skämt typ. Jag lever precis som vikingarna, farligt. Jag äter spaghetti och köttfärssås med vit tröja, snusar ibland för många gånger, dricker mjölk efter utgångsdatum. Livet är inte värt att leva om man inte lever på gränsen. Jag förstår liksom inte vad det har någonting med vikingar att göra. Alltså mer än att det är så här farligt och fartfyllt typ.
Ja, det är så jävla dålig humor. Det är så jävla gjort.
Och så är det, någon ger ett ganska seriöst svar typ: jag har vikt mitt liv till att förmedla svensk vikingatid. Man bara, okej. Också en hjälte som har kommenterat: detta kan mycket väl vara det mest skitnördiga kommentarsfält som mina ögon någonsin har beskådat. Det var ju väldigt bra sagt. Men det är lite kul typ att säga, om man skulle vara realistisk om det här, skulle man skriva så här: ja, jag är väldigt viking för jag är en våldtäktsman. Eller så här, jag är en viking för att jag stjäl och mördar.
Ja.
Men,
jag är en viking för att jag en gång om året åker till England, våldtar och slår sönder folks hus.
Ja, det är fan vad kul om man vinner priset på det liksom.
De bara, vi gillar det inte, men det är sant, det är ju mest vikingaktigt.
Vilket dumt tävling egentligen, för att om du skriver den kommentar som bäst bevisar att du är viking, så får du göra ett DNA-test som får se om du är en viking eller inte. Men jag menar, HBO har redan liksom berättat för dig att du är ju en viking. Så det är lite så här cirkellogiktest kan jag tänka.
Men nu har vi snackat väldigt mycket skit om kungar och dylikt, känner jag. Men det är ändå de som den här podden handlar om. För även om vi två nu rent fysiskt är väldigt långt ifrån varandra, så har ju ändå den här kärleken för ärvd politisk makt fört oss samman. Så därför så tycker jag att vi drar igång det här avsnittet av
Kungpodden.
Ja, precis.
Jag gjorde mitt jobb. Jag bidrog. Nice.
Så, without further ado så att säga, så är dagens tema Munsöätten.
Ja, mer specifikt den tidiga Munsöätten. Med det menar vi två saker. Ett, så menar vi den hedniska delen av Munsöätten, alltså den icke-kristna. Och två, så menar vi den del av ätten som inte är historiskt säkerställd.
Mm-hmm.
Den här podden har hittills hanterat ett ätter i sin helhet ganska mycket och inte enskilda kungar. Och det har mycket att göra med att det här har varit kungar som man inte riktigt vet om de har existerat. Och det är väldigt fragmentarisk kunskap om dem, så vi har hanterat dem lite övergripande. Det tar väl i och med detta avsnitt slut. Det tar mer specifikt slut med Erik Segersäll, som är en Munsöets kung och som är den första historiskt säkerställda svenska kungen.
Men han kommer vi prata om lite grann idag, men vi kommer nog gå in mer på honom och det som följde efter honom så att säga i nästa avsnitt. Var lämnade vi kungahistorien sist?
Ja, vi slutade med, jag vet inte exakt vem vi bestämde som favoritkung, men han är i alla fall ett så här, han är en av mina favoriter i mitt hjärta, och det var med Ingjald Illeråde. Känd för att mordbränna allt och alla för att lösa alla problem, vad det än kan ha varit.
Inklusive sig själv.
Ja, kanske särskilt sig själv. När han får reda på att Ivar Vidfamne då, den första i Munsöetten, kommer ridande mot honom. Och han blir osäker på om han kommer kunna klara det här. Och, ska vi fly eller ska vi slåss? Vad ska vi göra? Och då tänker jag, jag kan inte mordbränna mig ur det här. Eller vänta lite. Och sen så tänder han eld på sitt eget långhus och bara dödar sig själv. Så det var inte så mycket fight för Ivar Vilfamne. Ja, det var jävla bra slut på ynglingätten i Sverige. Det vill säga, den fortsätter ju sen, den utvandrar.
Ja, den fortsätter ju med att de rör sig vidare och startar Värmland och så vidare och så vidare. Men det där gick vi ju igenom i förra avsnittet. Så vi tar vidare där precis i princip där Ingjald bränner upp sig själv och hans son flyr. För det är där då som Munsöetten rider in, bokstavligt talat, i det som ska komma att bli Sverige i framtiden.
Precis, och där vi lämnar ynglingasagan då, så tar vi oss an två sagor. Det första är det kungliga ättartal som är med i slutet av Härvararsagan. Vad Härvararsagan handlar om, det är en hjältesaga. Vi kommer inte diskutera den överhuvudtaget. Men den sagan är kanske mest känd för att den i slutet går igenom den tidens svenska kungar, som går från Ivar Vidfamne, som vi har nämnt, till de kanske mer kända Ragnar Lodbrok och Björn Järnsida, in på Erik Segersäll, den första historiskt säkerställda, fram till Olof Skötkonung, Sveriges första kristna kung, och slutar med Emund den gamle och Anund Jakob. Vad vi snackar här är 800-900-tal in på 1000-tal, om jag inte missar mig. Jo, det borde stämma. Så vi kommer diskutera den då i huvudsakligen, men vi kanske tar oss an det direkt då, eller? Kungliga ättartalet.
Vi börjar ju då med just Ivar Vidfamne, mannen som red in och skrämde livet ur Ingjald från ynglingaättan.
Ja, och när han har gjort det då så lägger han under sig hela Sveariket. Han erövrar dessutom Danväldet, Kurland, Saxland, Estland och alla östländer ända till Gårdarike. Gårdarike är Ryssland, tror jag, helt enkelt. Och det är de här bold claimsen som de här sagorna har, som man kanske kan vara lite skeptisk till. Men vi köper det.
Ja, vi ska väl lägga in ännu en brasklapp här. Att, som sagt, så är alla de här kungarna som vi kommer att prata om idag i princip, är väl, kan man vara skeptisk till huruvida de ens existerade överhuvudtaget.
Men Ivar Vidfamne håller på att erövra som in i helvete i alla fall. Han får två söner, Harald Hildetand och Randve, som senare stupade i England. Randve styr i Danariket, det vill säga Danmark. Harald Hildetand lät för sin del göra sig till kung i Götaland, represent, och lade därefter under sig alla de förut nämnda riken som kung Ivar Vidfamne hade regerat över. Det är sån här sak att de nämner sånt där så jävla mycket i förbifarten. Det var som borde vara väldigt dramatiska överlämningar av enorma landmassor.
Det är också lite lustigt att han säger att han blir kung över Götaland och förresten också resten av allt.
Ja, att Götaland är så jävla i fokus.
Precis, det är väldigt viktigt att säga att han lägger under sig Götaland, men att han lägger under sig typ hela Östeuropa. Ja. Det är något man kan
typ
nämna.
Kiev och norra England är en sak, men Skara, det är där. This is where the power is. Kung Randve då, han gifter sig med Åsa, dotter till kung Harald Rödskägg, som härskade nordöver i Norge. Kung Randve dör plötsligt, inte så mycket om honom. Han föder då Sigurd Ring. Och det är här det börjar take off lite.
Här blir det spännande.
Sigurd Ring är någon form av underkung till Harald Hildetand. Och ett slag, som det finns en saga om det också som vi inte läser här, men där han slåss på i Bråvalla i Östergötland och slår då ihjäl Harald. Och här då blir han någon form av självständig kung. Fast han härskar till sin död i Danariket och Götaland.
Det är lite familjebråk där helt enkelt. Harald Hildetand är farbror till Sigurd Ring.
Precis. Han slåss mot honom, tar över Danariket. Men det stora då är att han har gjort det här, så föder han. För att det var lite så här crazy på vikingatiden att män var kvinnor och kvinnor var män och svart var vitt och upp var ner och Lite den stilen hade de. Ja. Hans barn i alla fall.
Ja, precis. Han födde ju en viktig person för vårat avsnitt, nämligen Ragnar Lodbrok.
Eller som de säger i tv-serien, alltså, Ragnar Lothbrok. Förutom den enda svenska skådespelaren, exakt, säger Ragnar Lodbrok. Vilket skär i öronen. Harald Hildetand då, det vill säga, nu ska vi se om vi hänger med här, det vill säga Ragnar Lodbroks farbror.
Ja, fars farbror.
Fars farbror, så blir det, Steve. Han får en son som heter Östen Illråde. Östen Illråde blir då Ragnar Lodbroks, alltså fars farbrors son.
Det är alltså, det här är Ragnar Lodbroks fars kusin.
Ja, så blir det säkert. Den här Östen Illråde, han tar hela Sveriket i arv och härskar där. Och det här står inte riktigt sagan då, men då är det att Ragnar Lodbrok och Östen Illråde är ganska goda allierade och goda vänner. Men Ragnar Lodbroks söner, som det nämns i Ragnar Lodbroks saga, det vill säga Björn Järnsida, Ivar Benlöse, Vitsärk, typ Den Kvicke eller så, tror han heter.
Ja, jag tror
det. Och så
det.
En sista som, vad fan, vem är det? Typ i tv-serien heter han Ubbe, vet jag. Men jag tror inte det namnet nämns här. Ja, vi kallar honom för Ubbe, så får det bli som en sån här mobbar-smeknamn då. Och Sigurd Ormeöga, som heter Sigurd Ormeöga, för att han har Ormeögat. Vi kommer tillbaka till det.
Ja, de rider ju in i Östen Illrådes land.
Precis.
Men hela den här delen är ju det som är Ragnar Lodbroks saga. Så den kommer vi zooma in lite mer på strax. För här i Kungliga ättartalet, som vi läser just nu, där nämns det bara förbifart.
Ja, precis. Björn Järnsida får då söner. En son heter Erik och den andra heter Refill, eller Refill, eller Påtår. Och den senare då, Refill, som alltid fyllde på sin Fanta när helst han kände för det. Han var så macho. Han var härkonung och sjökonung. Det vill säga han var liksom, han rörde på sig. Men Erik var mer bofast i Sveriket och levde bara en kort tid. Och när han dör så är det Mr. Refills son, en annan Erik.
Det är många Erik här, kan ju förvarna. Det är många Erik, många Björn och många Olof. Olof.
Ja, och för,
det är nästan omöjligt att hålla reda
på. För att slänga in förvirringen här, så den här Erik heter Erik Björnsson och han får två söner, varav en heter Anund och varav en heter Björn. Så Erik Björnssons son borde rimligtvis vara Björn Eriksson.
Men Refill, eller Refill, Refills Påtårs son Erik, riket tas över av Påtårs son Erik, som var en stor härförare och en mäktig kung. Och då är det Erik Björnssons söner Anund från Uppsala och kung Björn, som då måste vara Björn Eriksson, gissar på, som delar på Sveariket. Som då alltså ännu en gång blir delat på två olika kungar.
Anund har ju sen en, det här är jävligt skönt alltså, för Erik är son till Björn Järnsida. Erik får ett barn som heter Björn, som sen kommer att heta Björn vid högen, men som rimligtvis borde vara Björn Eriksson. Björns bror däremot, Anund, får en son som heter Erik. Och Erik får i sin tur en son som heter Björn. Och Björn får sen Erik Segerkjell. Och sen tar den där kombon lite slut, förutom att Erik Segerkjells bror Olof får en son som heter Styrbjörn. Men det är, ja, det är nästan som att de så här medvetet har försökt förvirra.
Ja, det kommer ju fler Erik efter, eller det kommer fler Olof efter det. För man tror att man blir av med namnet Björn, men det kommer ju massa Olofar istället. Ja. Men nu hoppar vi händelserna i förväg här.
Men de gör inte så jävla mycket, de här, från Björn Järnsidas barn och framåt. De håller på och har en hög som de står bredvid, och därför blir de kallade Björn vid högen.
Det är ju väldigt roligt namn.
Ja, det är jävligt så här luffigt namn. Björn vid högen. Verkligen. Vem är vår kung? Ja, men det är Björn. Han som står vid högen där borta. Lite sad.
Men å andra sidan så kan man ju tänka sig att de säger, vem är vår kung? Ja, det är Björn. Ja, ja, men vilken av alla Björn?
Vilken av alla 500 Björn i den här byn?
Just nu är det Björn vid högen som är kung.
Tror du någonsin ledde till förvirring så att de utsåg en faktisk Björn till kung? Och så var det tvungen att stå vid det beslutet. Och så var det jättepinsamt. Och så var kungen så här jättevåldsam och ville ha mat hela tiden och bara...
Nej, det var precis det här vi tänkte hela tiden. Ja, efter ett tag det här då, så kommer vi då fram till Björn, som är alltså son till Erik i Uppsala.
Alltså ingen aning om vilken Björn är vid just nu. Det är så sjukt förvirrande.
Björns är son till Erik i Uppsala, som övertar riket efter att Erik dör.
Ja.
Och här kommer vi till i alla fall en Erik som känns meningsfull. För Björn, den här Björns söner var Erik Segerkjell och Olof.
Ja, det är äntligen bra med någon med en titel som man vet lite vart man är. Erik Segerkjell, ja precis. Och ja, det är lite precis. Här fokuset för vårt avsnitt tar slut. Men vi kan gå igenom lite fort då. Erik Segerkjell är då fastställd historiskt för att han nämns i Vita Ansgari, Ansgarskrönikan, som är alltså en kristen krönika, en utomstående källa som nämner honom som existerande. Erik Segerkjell är hedning och är ganska fientligt, eller beskrivs som typ skiftande fientligt och skiftande likgiltig gentemot kristendomen. Och det här är under Harald Hårfagers tid, som är en kung i Norge som tycker är viktigt. Erik Segerkjells brorson Styrbjörn försöker göra en sån här beta uprising här mot Erik Segerkjell, men han får stryk. Just och det. Då härskar Erik till sin död, och han efterträds av Olof Skötkonung. Och Olof Skötkonung är intressant för att han är den första kristna kungen som så här konsekvent tar sig an kristendomen och inte bara så här blir lite kristen, men bara nej nej, jag bara lurades och så här spelar ut kristendom mot andra. Han var länge kung och mycket mäktig. Han var den första av svekungarna som antog kristendomen, och Sveriket kristnades på hans tid.
Alltså däremot så måste man säga att han är också intressant för att, citat, han var då ännu ett barn när han blev kung alltså.
Mm.
Och svearna bar omkring honom och kallade honom därför Olof Skötkonung. Vad menar de med att de bar omkring honom?
Ja.
Han var ett barn, så då bär de omkring honom. Och sen kallar de honom för Skötkonung för att de behöver sköta om honom. Eller
vad? Jag vet faktiskt inte vad sköt syftar på rätt språkligt är. Men kan det inte vara att man så här, att det kommer från att, du vet, skjuta runt på någon som skjuter runt på någon i en kärra?
Jo, jag gissar på det.
Ja.
Det känns ju dock lite töntigt att liksom bli döpt för att man var tvungen att bära runt någon när man var liten.
Och de kallade honom för Olof Babysele.
Men sen när han blir äldre så får han ju smeknamnet Olof den svenske, vilket är inte så där jättespännande.
Det är väldigt deskriptivt. Man vet så här. Du, vi frågade det här med Björn vid högen, men vi kom på att det finns väldigt många högar. Det var inte så bra att sätta fingret på. Men vi tänkte den svenske, han är ju ändå kung i Sverige. Ja, ja.
Han är ju ändå svensk, va? Mm.
Och sen kommer de på att det är så här, Sverige är så jävla splittrat och det finns en massa olika svenska kungar. Bara, nej!
Ja.
Sveriges historia är bara en lång historia av så här namntvister och man ska ordna saker.
Ja, ja. Under Olof, den svenska skötkonungen, så har kristnas alltså Sverige.
Yes.
Och det är det som vi kommer att prata om i nästa avsnitt. Men återigen, vi fortsätter här.
Hans son heter Anund. Han övertar kungadömet till sin far och han dör av sjukdom. Alltså hans bror, Eymund, som tar över.
Mm.
Ja, Eymund här, men Eymund kallas han ju på andra ställen. Och under hans regering försummade svearna kristendomen.
Ja, de bestämmer sig för att skita lite i det.
Mm. Precis.
I kristendomen alltså. För återigen så ska vi inte gå in för mycket på det här, men det är intressant att man ser hur kristendomen kommer och går lite grann. Man flipfloppar ganska mycket.
Ja, precis. Sen tar Stenkil över. Står inte så mycket om honom just här. Han är jarl i Sveriket.
Ja, han är ju inte son eller något till Eymund, utan det här är alltså en utomstående person.
Mm, och vet du vad, jag tror faktiskt vi lämnar munsätten här. Det här kommer vi in på Stenkilsätten.
Precis, för här så går ju kungadömet förlorat för den här kungätten. Alltså munsätten, står det då i den här berättelsen.
Och Stenkilsätten kanske kommer få ett avsnitt för sig själva, men det som är väldigt intressant är att han kommer till makten. Stenkil gör inte mycket. Hans son då, Inge av Stenkilsätten. Som är Inge den äldre. Ja, precis, det är Inge den äldre. Och han är ett kristen. Ja, han var länge kung Vänsel och väl kristen. Sen nämner de lite hans barn, Filippus och Inge. Men vi skiter lite i dem. För där tar det kungliga ettartalet i Hervarasagans slut. Och där har vi gått igenom Munsö-ätten och lite till.
Precis. Och nu ska vi, om vi spår tillbaks bandet här lite grann. Och sen så zoomar vi in på just den här delen som handlar om Ragnar Lodbrok och Östen Illråde. För här har vi ju en egen berättelse. Sagan om Ragnar Lodbrok och hans söner. Det är lite mer kött på den, eller vad man ska säga.
Mm. Det är lite mer action här i Ragnar Lodbroks saga.
Men innan vi går in på Ragnar Lodbrok så ska jag gå och hämta en kopp kaffe.
Nice.
Nu blir det kaffepaus.
Ja, sagan om Ragnar Lodbrok och hans söner. Den här sagan utspelar sig huvudsakligen i Danmark och Götaland. Eventuellt delar av Norge, vi är lite för dåliga för att läsa för att hänga med på det. Ja, och den här sagan börjar huvudsakligen med att beskriva Ragnar Lodbrok som en hjälte som åker runt och hjältar sig lite grann, hur han får barn och sådär. Sverige är inte direkt närvarande, men blir närvarande ganska snart därpå, eftersom att, som vi nämnde tidigare då, Östen Illråde, hans, om jag säger rätt nu, farbror, är också nära allierad till Ragnar Lodbrok.
Östen Illråde är Ragnar Lodbroks fars farbrors son, alltså Ragnar Lodbroks fars kusin.
Precis.
Den börjar ju nästan bara med att de går igenom hur Ragnar Lodbrok träffar sin första fru.
Tora.
Tora, precis. Som fick en orm av sin far för att hon var så vacker. Och sen växte sig den ormen så stor att ingen vågade gå in i hennes rum längre, så hon blev fångad där inne.
Seriös historieskrivning av jävla seriösa människor. Ja, det är en rätt fräck berättelse typ.
Herröd eller Herrud hette en mäktig och berömd jarl i Gautland som var gift och hade en dotter som hette Tora. Och hon var så vacker typ så att hon fick en orm. Den växte sig jättestor. Ingen vågade gå in i rummet längre. Men enters Ragnar Lodbrok, son av Sigurd Ring, den mäktiga kungen.
Ja.
Och det finns en härlig berättelse av här när Ragnar dyker upp första gången.
Mm.
Han skaffade sin manskap så fort han blev tillräckligt stor för att göra det. Och krigsskepp. Och så blev han, citat, den största krigare. Så att hans like knappast fanns.
Ja.
Och en dag så fick han höra om det här Herröd Jarl. Som hade lovat då att om man kunde rädda hans dotter från den här stora ormen. Så skulle man få gifta sig med henne. Och få ta hela landet. Men han bestämmer sig för att spela till spårfångad. Han går dit och räddar henne. Men innan det så kommer den här fantastiska förklaringen. Att han lät göra sig en klädning av synnerlig beskaffenhet. Den bestod av ludna byxor. Och en luden kappa. Och när de vore färdiga lät han dem koka i kära. Varpå han lät dem styvna. Väldigt konstig outfit.
Väldigt konstig outfit, ja. Jag tänker väl så här håriga mysbyxor som man sedan kokar i kära. Och han bara så här, genius! Den ultimata rustningen.
Det roliga här är då att brok betyder byxa.
Ja.
Och eftersom Ragnars byxor är ludna så fick han namnet Lodbrok.
Det hade inte jag hängt med på att det var det som var grejen förrän nu.
Jo. Så han heter Ragnar Ludenbyxa.
Vilket jävla namn att gå till historien med. Det slår ju faktiskt Björn vid högen. Men sen, det är så konstigt det han gör sen. För att då är han på det här stället då. Och då vaknar han tidigt i morgonen och reser upp. Påkläder sig den för omtalta vapenklädningen. Mm, yes, de lodiga brokna.
Ja.
Han tar ett stort spjut i handen. Så långt är jag med. Är vad man behöver. Han ska döda en orm, tror jag.
Ja.
Han gick ensam bort från skeppen till ett sandigt ställe. Där han vältrade sig i sanden. Och man bara, jaha, och vad var poängen med det då? Innan han gick vidare tog han något. Men vänta lite nu. Varför började han rulla runt i sanden? Var det bara för att det var roligt? Eller liksom blev rustningen starkare? Men det framgår inte riktigt.
Jag tänkte på den också. Varför i helvete?
Han låter som en hund. Han är på väg. Och ser lite sand. Och bara, oh boy! Och börjar så här rulla runt lite. Bara för att peppa sig själv.
Jag vet inte fan man tänkte. Om det skulle vara någonting med att kläderna samlar på sig i sanden. Som sen, jag vet inte fan. Det låter ju idiotiskt. Han går i alla fall till den här borgen då.
Ja.
Och ser den här ormen.
Mm-hmm.
Och så stöder han den med spjutet. Sen en till intressant detalj är ju här att det står. Därpå vände Ragnar sig om, drog bort spjutet. Och då träffade honom en blodstråle mellan skuldrorna. Men den klädning han bar beskyddade honom så att han ej fick någon skada därav.
Mm.
Och där känner jag också att hur stark måste den här blodstrålen vara för att man ska kunna få en skada av en blodstråle?
Alltså jag antar att det är gift eller någonting. Jag tänker på att de bara har en felaktig syn av hur gift funkar på den här tiden.
Ja, kanske det.
Kontakt med den. Eller så är det en föregångare till Alien-filmen. Att de tänker att den har så här frätande blod.
Ormen kanske har jättehögt blodtryck.
Det finns en sån här grej när man pressar vatten jävligt hårt och så skjuter ut så här jättestark stråle så kan det skära diamant typ.
Precis.
Och det är bara att du har ett litet precis hål med stort tryck. Så kanske jag hade ett jättelitet spjut och gjorde ett jättelitet hål på det. Då sköt ut en jättevass blodstråle. Men som tur var hade han på sig kära. Ja. Så jokes on you, snake.
Ludna byxor med kära och sand på. Den räknade den inte med. Ragnar Lodbrok bestämmer sig för att spela lite svårfångad. Så han går bara därifrån. Och när den här vackra damen Tora ser honom gå iväg så försöker hon stoppa honom. Men då säger han bara att han är inte intresserad typ, och går vidare.
Ja.
Därpå gick han bort och talade ej mera med henne.
Jävla större kille alltså. Typisk killar, man kan aldrig vara liksom.
Kommer döda ormen och sen så ringer de aldrig igen.
Nej.
De vill ju få reda på vem det här är. För att den här kungen eller jarlen då vill gifta bort sin dotter till honom. Så de kommer fram till en slags askungens saga. För hans spjutspets sitter kvar i ormen. Och de ska helt enkelt ställa till med en fest. Och så ska alla män i hela kungariket komma dit. Och om någon av dem har ett spjuthandtag som den här spetsen passar till, så utgår man från då att det är den mannen som räddade den fagra Tora.
Mm. Tror du att hela det här dräpandet föregicks av att Ragnar Lodbrok frågade sig, vad är väl egentligen en dräpning av ormen? Kanske alldeles tråkig, kanske alldeles underbar. Och sen så rullar han runt i sand.
Sen kommer en gäng möss och syr en luden byxa åt honom.
Och det där då? Det är en fin liten saga.
Han får gifta sig med den vackra Tora till slut.
Ja, han får ju det. Där blir han väl inte svår, va? För där börjar han säga att han älskar henne högt. Och de har ett stort bröllop. Ja, så får de söner.
Jag förstår inte riktigt varför han spelade så svårfångad i början. För jag tror att det hade gått väldigt fortare för honom om han bara väntade utan att gå därifrån. Men ja.
Mm.
Sen dör Tora. Hon blir sjuk.
Mm.
Och Ragnar blir så jävla ledsen av det, så att han vill inte regera längre, utan han åker ut och slåss istället.
Också typisk kille. Kan inte kanalisera sina känslor. Man går ut och slåss.
Precis. Och på de här resorna så hittar han ju en annan kvinna.
Mm. Ja, det är hans män som hittar en annan kvinna först, va? Och hon heter... Ja, de hittar någon gammal gubbe. Gubben Åke. Är det inte han de hittar?
Nej, de hittar hans fru, Grima.
Ja, ah, just det.
Den gamla kvinnan, Grima.
Mm, och hon är jävligt ful typ. Men hon säger att så här, jag var inte så ful när jag var ung. För då kunde jag skryta av både skönhet och konstfärdighet bland kvinnor. Och väl utföra mina sysslor. Men jag har en dotter som ska få hjälpa er. Hon kommer snart hem och heter Kraka.
Och de här vakterna skrattar ju typ bara åt den i tiden. Och säger att du som är så ful kan ju aldrig ha varit vacker. Eller haft en vacker kvinna eller... En vacker dotter med. Men den här Kraka kommer till slut. Hon är den dejligaste bland alla kvinnor, beskrivs hon som. Så det märks att vi är i Danmark.
Mm. Och då är de lite chockade och frågar Grima, är denna fagra med din dotter? Och då svarar hon irriterande grammatiskt, icke är det falskt. Hon kunde bara sagt ja.
Ja, för fan vilken jobb.
Mycket olika är hon idå, sade det. Så stygg som du är. Men vi har väl aldrig sett en så dejlig mö. Och icke den ringaste likhet med dig finner vi hos henne. Ty du är i sanning den mest fula varelse. Varför är de så jävla elaka? Så onödigt.
Ja, de är verkligen onödigt taskiga mot den här stackars tanten.
Men då är de här och försöker få mat, va? För de börjar baka bröd typ.
Ja, de går ju i land för att baka bröd från början.
Men de gör det så jävla dåligt, för de kan inte sluta titta på henne. Men deras ögon vore aldrig från henne, så att det ej passade på det var med det sysslade, utan brände brödet. Och då, de kommer själva fram till att eftersom de har utfört sitt arbete så dåligt, så borde de straffas. Och då när de kommer tillbaka till Ragnar så frågar Ragnar dem.
De får stå försvars till varför de fuckar upp helt enkelt. Och de säger bara att ja, men det var en sån jävla snygg tjej, så att vi kunde inte jobba till.
Och då säger han, man kan inte vara lika snygg som Tora, min döda fru. Och då antar jag bara att alla hans män så här suckar och bara, mannen släppte det nu. Men de är så här, nej men hon är snygg, du borde ge ett försök. Och då föreslår de att han bara ska gå och kolla på henne, va?
Ja, han vill ju att de ska hämta henne så att han får se henne. Och så kommer han med världens störigaste gåta.
Mm.
Den är bara dålig. Han säger åt dem att de ska säga till henne att varken vill jag att hon ska vara klädd eller oklädd, varken mätt eller fastande, ej heller ska hon vara ensam, och dock ska ingen människa följa henne. Jag minns på att när jag läste det tänkte jag att okej, nu vill jag ha någon så här smart twist på den här gåtan, det ska vara något smart. Men nej, hon löser det ju bara genom att skrapa på sig ett fisknät som typ inte är ändå kläder, men ändå är kläder, äter lite grann.
Fast, så hon vill ju smaka på en lök. Det är det som är, man bara, om jag bara äter lite lök så har jag knäckt den här gåtan. Och sen då så är det den här uppenbara, hon ska vara ens, eller hon ska komma i sällskap, men hon ska inte ha någon människa med sig. Så man bara, så du vill att hon ska ha ett djur med sig? Bara, nej, eller kanske, eller nej. Eller jag vet inte, det är gåta. För det här kan ju vara något av det dummaste jag läst. Så hon kommer klädd, i ett fisknät. Hon har precis ätit lite lök och hon tar med sig en hund. Och detta imponerar då djupt på Ragnar.
Att han blir imponerad.
Och det roligaste är att hon berättar det här för Grima då, sin mamma. Och hon lägger så här: då kärringen hörde hennes beslut fann hon att hon hade övertänkt allt mycket noga. Man säger, ja, jag vet inte.
Ja, den här delen störde mig något otroligt.
Ja, för här börjar det bli lite konstigt, va? Hon kommer vandra, hon drar till skeppen och hon var dejlig att skåda. Och hon hade den här konstiga utstyrseln på sig och en hund och hon luktade lite lök. Och då säger hon så här: bryta ditt bud, jag ej tordes, när du började mig komma. Ej en konungs vilja ohörsamlig vara. Icke jag mat har njutit, naken min hud ej synes. Fullgott följe jag haver, fastän jag ensam färdas. Så här, ja, tekniskt sett kanske är nog. Men då vill hon ha hennes reseskap, hon vill få luft, hon får fredlig behandling. Men det första som händer är att de går på den här båten och hunden biter kungen i handen. Ragnars män löpte då till och dräpte hunden så medelst att det slog en bågsträng om hans hals och strypte honom. Och bättre än så höll man ej den fred som var utlovad. Det är också så här konstigt beteende, så här, varför stryp? Alltså,
men det är också konstigt, för det här nämns typ inte sen. Det blir ju inget mer av det. Hon stannar ju kvar där. Och hon verkar typ fortfarande vilja vara intresserad av honom. Han är fortfarande intresserad av henne. Han blir ju kär i henne såklart för att hon är så vacker och bla bla bla. Men så säger hon typ att han måste göra klart sin resa som han är på. Och sen komma tillbaka och hämta henne om hon fortfarande är intresserad. Och det gör han också till slut. Och han ger henne någon speciell skjorta eller klänning eller någonting.
Mm. Han får en skjorta med silver utsydd som Tora har området. Den samma skall det kläda för och hennes vita händer om dessa sommar. Kär var budlungars blida, drott henne till döden. Jag förstår knappt vad det betyder, men hon får en tröja helt enkelt. Hon säger så här: ej törs jag taga emot denna kjortel med silver utsydd som Tora gjort har området. Och Tora gjort den personen. En slik mig icke anstår, ty jag är kraka kallad, i kolsvarta vadmaln att jag har i gruset måste gånga. Och jätter vid sjön Valla. Alltså, hon säger det här att hon är lite bonnig och lite kass typ. Och kan inte ta emot en så här fin skjortel.
Men han kommer ju till slut och hämtar upp henne. Och när hon ska åka så går hon hem till den här, till Grima och gubben Åke. Och här blir jag superförvirrad. För hon reser sig bittida upp, står det. Alltså tidigt då. Går till gubbens och kärringens säng och frågar om de var vakna. Och när de nu säger att de är det så frågar de vad hon vill. Och då säger hon att hon ska gå. Och så säger hon det här, citat: jag vet, tillade hon, att ni dräpte min fosterfader Heimer, och ingen människa är jag skyldig värre lön än er. Och det här är bara så, va? Från ingenstans så har vi lagt till massa backstory på henne.
Alltså det är lite oklart vem Heimer är, va? För att, ja, spoiler, senare berättelsen avslöjar hon att hennes far är någon helt annan. Så det är inte det samma namn eller någonting jag missar
här. Heimer är hennes fosterfader, så det här är väl hennes andra fosterförälder. Ja. Åke och Grima då. Hon hatar dem då tydligen, vilket vi inte visste att hon...
Men hon vill inte tillfoga dem något ont ändå, säger hon.
Nej, precis, förutom då att den ena av edra framtidsdagar måste bli värre än den andra, och den sista den värsta, och sen går hon. Så inget ont ska hända, men må alla era dagar bli sämre och sämre och sämre.
Ja. Det kommer återkomma lite i den här sagan att, att de startar upp typ trådar som man tror ska leda någonstans, men som bara pirar ut lite grann.
Jo, precis. Men hon får ju med Ragnar, de gifter sig och får barn.
Mm.
Och här kommer då den första ur ätten blodbrok.
Mm.
Eller vad man nu ska säga. För de får ett piltebarn, alltså en son, som heter Ivar. Det är roligt att den här pilt var benlös och hade blott brusk. Där ben eljest skulle vara. Så han har inga ben, utan bara brosk istället då. I Sebo.
Vilket är helt sant. För hans organ hålls ihop. Han kanske såg så här total freak of nature. Det kanske bara var en skinnpåse och så var allting där inne bara så här rörde sig runt typ.
Men det sjuka är att det står ju att han i ungdomen var hans växt så stor att ej någon var hans jämlike. Hans utseende var det vackraste bland allas, och han var så förståndig att man betvivlar om någon visade mannen han någonsin varit till. Så han har inga ben i kroppen, men han är ändå Det vackraste.
Det är så här, idag kan man tycka att de är ganska vackra. De har väldigt så här bra kindben och så här, haklinje och sånt. Men då var det mer vackert om man inte hade en linje överhuvudtaget. Om det bara var där brosk och skinn och kött.
Skönheten sitter ju på insidan, vet du.
Mm, det låter jätteäckligt. Men alltså, som de beskriver han sen, så får vi anta att de har en annan bild av ben och brosk. För att det verkar ju mer vara att han inte kan gå, är vad de försöker säga.
Alltså det kan ju hända att han menar hans ben som i liksom de två benen.
Ja, men vadå, han var ju benlös och hade blå, ja, men vadå, blått brosk. Där ben är, okej, är hans fysiska ben kanske då.
Jag gissar på att det är hans ben då, de två benen med fötter på, som inte är så behjälpliga.
De får också björn. Det är Björn Järnsida som kommer åt komma sen. Vitsärk och Rungnvald. Just det, det var det hon hette.
Just det. Och du kallade honom för något annat, har varit Bugge eller
Ubbe. Ja, men han kallas Ubbe i tv-serien.
Ja, jag tittar inte så långt, men det återkommer vi till sen.
Var och de drog och fram lät Ivar bära sig på en båre, ty han kunde icke gå, och skulle han vara deras rådgivare i vad det företog sig.
Ja, han var så tydligen, han var väldigt smart, så att de ville ha med honom jämt, men de behövde ha folk som bar på honom hela tiden.
Ja, och det var lite ofta när du sa typ att den första är Lodbroksätten efter Agnar kommer, för han har ju sen innan Erik och Agnar med Tora, sin första fru där, och de nämns också lite kort här.
Ja, just fan, det är sant, det glömde jag.
Det de enda att säga om Erik och Agnar egentligen, det är att ja, man såg dem alltid vid deras sida och att de var med och krigade med dem typ.
Just det, och de nämns inte jättemycket.
Ja, hur som helst, Ivar och hans syskon då, de åker ut och plundrar lite världen. De bränner ner någon borg här, tar lite gods, det går bra. Men man kan hoppa till det mer intressanta, och det är att de börjar prata om konung Eystein, som det står i den här texten, men Östen då, Österillråde, det vill säga Ragnar Lodbroks farbror. Nej?
Nej, det är hans fars kusin.
Hans fars kusin, okej, så kanske. De börjar nämna honom då i alla fall. Och hans dotter som heter Ingeborg, som är jävligt snygg. Men det stora är, här börjar det bli intressant, för att Östen då, han är en god vän med Ragnar, och han styr över Sveland. Men de tillber en hednisk gud som heter Sibilja. Och Sibilja är inte vilken gud som helst, utan en ko. Och det är en faktisk ko, en levande ko. Ja. Och ingen kunde, man offrar mycket till henne, för att ingen kunde hålla stånd för hennes vrålande. Och därför menar kungen att när en fientlig här var jag antog, då lät man alltid den här kon gå framför armén. Och för att hon besatt så stor djävulskraft att fienderna blev så förvirrade när de hörde hennes vrålande, att de icke tog sig tillvara utan slog oss inbördes. Och för den orsakens skull var Sverige på den tiden icke utsatt för fientliga infall.
Så Sverige var skyddat av en galen ko väldigt länge, som skriker så högt att folk blir galna.
En stolt historia detta land har. Det här beskrivs ju då hur jävla farlig han är så. Ragnar bestämmer sig för att åka dit, och det är här de sluter sin vänskap mellan varandra då. Och det gör han med att hans män säger, ja, men du borde överge den här kraka. Alltså hon är ju snygg och sådär, men hon är inte så jävla grym liksom. Du kanske borde gifta dig med hans dotter istället.
Precis, för hon är ju en konungadotter, och den här kraka är ju bara någon piga av något slag. Så han bestämmer sig för att, ja, men då ska jag ta henne som min fru. Men innan de gifter sig så ska han åka tillbaka hem igen ett litet tag.
Just det, och han säger typ, ja, ingen får berätta det här för kraka att jag väger och dumpa henne, för den snubben ska jag slå ihjäl. Men då får han reda på, då har hon på något sätt fått reda på vad det är han planerar.
Det är ett par fåglar som har berättat det för henne, säger hon.
Ja, bokstavlig mening tror jag faktiskt. Det är faktiskt, ja,
jag
fåglar.
Jag tror det också faktiskt.
Vem har berättat det för dig, frågade Ragnar. Och så säger han, ja, men slå inte ihjäl män då, för ingen av dem har sagt det här till dig. Men däremot satt det tre fåglar i träden hos er, och de hörde det här, och de kommer berätta det för mig. Alltså, det är också, alltså kraka framstår som typ galen och dum och bara hitta på saker, men Ragnar framstår som ännu dummare, som tror på allt det. För att okay, hon berättar, okej, okay, så jag hör att du ska dumpa mig. Men det är så här, jag känner till det, för att tre fåglar berättade för mig. Och hur kan jag prata med fåglar? Jo, jag är faktiskt inte en bonddotter egentligen, utan min far var väldigt rik, och min morsa, hon var den skönaste av alla kvinnor. Och då börjar hon berätta att hennes far var då Sigurd Fafners barn. Alltså han som enligt sagan dödades av draken Fafner, och hennes morsa är Brynhilde då. Och då säger Ragnar, det tycks mig osannolikt. Vilket man kan tycka. För att det här är bara, shit, han ska dumpa mig. Och så bara, ja, men ja, egentligen Så...
ja, hon kör ju en sjuk freestyle här.
Ja, hon börjar snacka så jävla mycket skit. Ja, men de träffar varandra och Brynhild födde mig då. Hon kallar mig Aslög, som jag egentligen heter. Men sen så lämnar hon över mig till gubben Åke, vilket inte riktigt framgår. Och sen är den jävla Heimer då, som också var hennes fosterfader, men som, jag vet inte, de bara skippar de här. Väldigt konstigt spår.
Ja, praktiskt att hon väljer att komma ihåg allt det här just nu och inte tidigare under alla de här åren som de har varit gifta.
Ja, helt otroligt. Men till allt det här då säger Ragnar att denna underfulla berättelse om Aslög finner jag särdeles märkvärdig. Det kan man ju hålla med om. Men då säger hon, ja men du vet, jag är ju havande och det måste vara ett svennbarn som jag går med, det vill säga alltså en pojke. På denna plit ska det märke finnas som synes en orm ligga omkring hans öga. Alltså i hans ögonsten då, så ska det vara se ut som en orm. Så fram detta nu inträffar ber dig att ej draga till Sverige för att äkta konung Eystins dotter, men ifall det slår felt så drag vart hen du vill. Och då vill hon att den här pliten ska bli uppkallad efter sin far. Och då föds han till slut då, och han har en liten orm i ögat. Och då säger Ragnar att ja, Sigurd ska svennen heta, slag han vill hålla många, mycket lik morden vara, faderns son likväl kallas. Han den första av Skölds ättlingar och nämnd skall varda. Orm i öga har den som andras bane bliver. Han bara ger ett så coolt tal om sin son då. Jag får lite bilden här av att att Kraka, som bara är en jävla bonddotter, vilket hon lite avslöjar för oss sen sedan, så att hennes farsa är Heimer, men att hon här för det att hon ska bli dumpad. Hon har så jävla bra deal. Hon var liksom bara snygg. Det var så hon kunde gifta sig med den här snubben. Men för att rädda det här så bara, men jag är son till jag är son till Sigurd Fafnersbane. Jaha, ja. Och det ska jag bevisa genom att mitt barn kommer att ha en orm i ögat. Jaha. Och så liksom, hon gamblar på det här väldigt otroliga att det ska hända. Och sen händer det.
Ja.
Det känns som att det här är den sjukaste gamblen i historien.
Verkligen, men det är också lite så här, det bevisar ju egentligen ingenting. Snyggt, alltså så här, wow, coolt att du kunde förutspå att ditt barn skulle ha en orm i ögat. Så på vilket sätt bevisar det att du är dotter av den här andra personen? Nej, inte alls faktiskt. Nej, ah, ja. Men så han bestämmer sig för att behålla henne helt enkelt. Eysten blir ju sur för att han inte dyker upp och gifter sig med hans dotter. Så då tänker ju han att ja, det här är jävla idiot. Och när den här, när Ragnars söner Erik och Agnar, alltså de äldre sönerna, får höra det här, så bestämmer de sig för att de ska gå in i Sverige och ja, härja, som de så gärna gör. Och sen kommer ju då den här kon. Svenskarna kom med sin armé med kon Sibilja, som skriker så högt att alla blir galna, förutom då bröderna Erik och Agnar, som är tillräckligt starka för att motstå. Men det hjälper inte så mycket, för de får stryk ändå. Agnar dör på fältet och Erik blir erbjuden fred och att han ska få gifta sig med den här dottern till kungen istället. Men han väljer att nej, det ska jag inte göra, utan jag vill att ni dödar mig istället. Och så på ett
jävligt
han
metal
död.
Sätt vill jag bli dödad.
Ja, jävligt opraktiskt sätt. Han väljer att bli dödad av att de ska sätta ner massa spjut i marken och sen ska de kasta honom på den här samlingens spjut.
Vilket också är så här jävligt utdragen. Väldigt utdragen process. För att på dem vill jag låta mig kasta så ända mitt liv. Och Eysten bara, ja okej, okay, om det är det du vill, antar jag. Men för det första så är det så här, spjuten blev nog nedsatta. Och då sjunger Erik lite visa, som de ofta gör de här sakerna. Ja. Har ibland kungasöner ingen, så vitt jag minnes, dött på bädd mer dyrbar, till korpamat ämnad, snart nog över bröderns blodskall och den svarta luderhärjan, det vill säga korpen, skräna, så illa honom löna. Alltså, så han gör det här för att inga kungasöner, så vitt jag vet i alla fall, har ju dött på en mer dyrbar bädd än det här. Och han såhär, jaha, okej, okay. Det är så han väljer att gå ut i alla fall. Han kastar sin ring till sina män och ber dem att lämna det till hans morsa Aslög. Nej, inte till hans morsa Aslög, hans styvmorsa Aslög. Och sen blir han kastad på spjuten och då ser han en,
och så ser han
en korp flyga iväg. Och en kvadan, så han ligger här med spjut genom kroppen och bara, jag tar ett till kväde. Ja, det hinner jag med ändå. Och då säger han, över mitt huvud korpen glad kraxar, och örnen kräver glömmande hårda kampens minnen. Hjältens ögon vet att så framt det dessa ut ur huvudet hugga, ganska slätt det mig belöna för dem given föda.
Han dör där då, och sen så lyckas då den här korpen då komma med ringen till hans styvmor, och hon får reda på av de här mannarna som fick gå fria efter den här striden, ja, men vad som har hänt sönerna och att de har dött då. Och då går hon till sina söner, alltså Ivar,
Björn Vitsärk och inte Ubbe då, utan
exakt, den andra, och säger att ja, men jag vill att vi hämnas på den här Eymund. Och då säger alla de här sönerna, säger nej, det går inte, för de har en sån kung och den är en ko, vet du, den här kon. Så de vågar ju inte, för att de bestämmer sig för att de har en sån galen ko, så att vi kan inte slåss mot honom. Och sen så säger typ den här lilla treårige sonen som har ormen i ögat, Sigurd, han skulle säga till sin moder: vad jag nu har i sinnet, dock kan jag ej räda ö för deras svar. Och då säger han: skall om tränner nätter när du sörjer moder, lång farväg vi hava, ledungen färdig vara, ej skall i Uppsala en skönt gods han bjuder, så framt disor hjälpa, konung ejsten mer härska. Och jag förstår inte riktigt vad det här betyder ens.
Han låter ju provocerande lillgammal i alla fall. Kan jag börja med det?
Verkligen. Och det som händer då, att alla de här brorsorna som då på något sätt just har blivit töntförklarade av sin treåriga lillebror, bara plötsligt ångrar sig och bara, nej, det är ju klart att vi ska hämnas. Den jävla kossa, det är väl inget farligt. Och till och med Ivar, den smarte som förut sa att det var helt omöjligt, även han bestämmer sig för att han ska följa med, för om alla andra åker, då ska fan han också med.
Mm. För det är en grej som jag inte vet om det framgår riktigt, men alltså Ivars roll i de här sagorna är ju att han är den smarte och liksom ledaren hela
precis.
Tiden. Precis. Ja, hur som helst. Men då bestämmer de sig då för att ta hand om den här jävla kon och Eysten / Östen med rösten. Och då är Ivar Benlöses plan att ja, men den här kon är inte leka med. Den måste vi ta hand om. Så han ber sina män att göra ett stort jävla oljud. De ska stå och banka med sina vapen så man inte hör kon.
Just det.
Man ska inte höra skränet från det leda trolldjuret, som det står här. Och Ivar befaller sina bärare att han skulle bära honom kon till mötes så långt fram som möjligt. Vilket också är en kul scen, att det är hans armé står kvar och bara står och gör en massa oväsen. Kommer en ko springande och han springer ut från dem. Jag vet inte, jag får en väldigt rolig bild i huvudet i alla fall. Och sen när vi kommer nära nog så kastar mig på henne, båda dem.
Och då har han skjutit kossan i ögonen med en pil med ja, båge
precis.
Först.
För att det, ja, precis. Innan de kastar honom så gör de honom en stark båge tillika med stora pilar. Och det var så jävla starkt att det borde inte kunna hanteras av någon. Men Ivar bara blir så här orimligt stark och drar upp den här bågen med en sån jävla spänst. Och då skjuter han två pilar samtidigt, om jag förstår det här korrekt. Som en sån här Legolas-move, asbalt.
Precis.
Han kör in dem i ögonen på den här stora trollkon. Och sen då så kastar de honom. Och då beskriver de att han plötsligt börjar väga jättelite. Plötsligt så får Ivar bara krafter. Vilket är som han tydligen har.
Och från ingenstans så blir han en superhjälte. Så han väger så lite så att de kan kasta honom jättelångt fast de var så långt bort från kon. Och sen när han landar så blir han plötsligt jättetung.
Ja, han blir så tung som att en klippa hade fallit på kon.
Man tänker nu bara helt enkelt att det står en ko som står och brölar med en pil i varje öga. Och så landar det en snubber på honom, på den här kon, som bara delar kon på mitten.
Ja, den krossar varje ben i kons kropp, står det här. Märkligare strid får man leta efter. Och sen säger han till sina män att plocka upp honom igen. Så han ligger liksom, han kan fortfarande inte röra på sig. Han ligger i den här blodiga kohögen och bara skriker på sina män så här: han måste ha panik här liksom. Och bara så sinnessjuk scen. Och där får han också så här magiskt stark röst när han säger till dem att plocka upp honom.
De vinner ju mot Öysten, eller Östen, eller Eysten, eller hur fan det nu uttalas. Och då har de fått blodad tand, så då vill de fortsätta härja. Så de åker ner och härjar i Sydriket. Och sen är det en jävligt lång berättelse av att de härjar i typ Frankrike och Italien och sånt. Framförallt är det en bra historia om att de försöker härja runt en borg. Men de lyckas inte. De håller på i evigheter med den här borgen. Och sen när de precis har gett upp och tänker att vi skiter i det här, då står de uppe på borgen, de som bor inne i staden, och skrattar åt dem och typ säger bara: åh, vilka jävla fegisar, vad dåliga de är. Och man tänker bara att så här, kan de inte bara ta segern? Och så här, tänker att fan vad skönt att vi slapp dö. Mm. Men det som händer är då att Ivar, när han får höra det här, han blir sjuk för att han blir så ledsen. När Ivar hörde detta gick det honom nära till hjärtat. Och han blev så sjuk därav att han knappt kunde röra sig. Vilket du inte säger så mycket med tanke på att han knappt kunde röra sig innan heller. Men då kommer de fram till att hur de ska ta sig in i den här borgen till slut. För att han måste använda sin superhjärna. För att nu vill han ju inte att de här töntiga jävla bybor ska vinna. Och då tänder de lite eld runt borgen och bla 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 bla. Till slut kommer de in där. Men det här är egentligen en jätteviktig del av historien.
bästa av den femte adeln, kungen!
Vi kommer istället fram till Englandsdelen här. Mm. För Ragnar, han får ju höra allt här om sina söner och han tänker att fan vad gött, jag vill också ut och härja lite grann. Så han åker till England och får stryk. För visst, han bestämmer sig för att han ska åka med två stora båtar istället för en massa små. Och det här är också en jättelång historia. Men hans fru, ja vad fan hon heter, Kraka eller Aslög. Hon tycker att han inte ska göra det, men det gör vi den gör ändå. Det går ju ett helvete för honom. De båtarna sjunker, men de kommer i land. Då blir det ett slagsmål eller en strid här då med den lokala kungen Ella.
Ja, vilket väldigt gott namn. Men det är också sån här grej att han är med i tv-serien Vikings, vilket kommer till sen. Men där heter han så här Eckbert eller någonting, tror jag. Så det är, jag fattar inte ja. Med namngivningen. Men hur som helst, ja, Ella är det han ska slåss med till slut.
Ella gillar för övrigt att rita på sin häst, sin valp Morris och skriva dagbok. Nej, förlåt.
Var det här en referens jag inte förstod?
Nej, det var inte en referens. Jag tycker bara att namnet Ella låter så himla mycket som en tjej i typ femte klass. Mm. Ah, ja.
Ja, just det. Ella satt i en sån här fluffig rosa bok och skrev hemligheter. Exakt. Om sina kompisar.
Precis så. I alla fall, kung Ella får höra att Ragnar kommer, möter upp honom och det blir slagsmål. Och han lyckas döda alla förutom Ragnar då, för honom, han misstänkte att det var Ragnar. Och då ville inte han att Ragnar skulle dö, för då visste han att då kommer hans söner komma och spöa skiten ur honom. Men de tar honom till fånga. Och så vill de veta om det är Ragnar eller inte. Och det tar de reda på genom att slänga in honom i en håla med ormar i.
Ja, det är också roligt, för han vägrar ju berätta vem han är.
Ja.
Och då ska de så här lista ut det genom att slänga honom i ett hål med giftiga ormar.
Ja.
Och
det är lite igen det här med att han vägrar bara spela boll. Precis som förut när han var tvungen att gå iväg efter att han hade mördat den där stora ormen och allting. Hade han bara sagt här vem fan han var, så hade det ju liksom...
Ja, för precis, att om han yppar sitt namn så kunde vi skönja att han är Ragnar, så ska han genast tagas därifrån. Och hela poängen är att om det är Ragnar så vill de inte döda honom. Men det är väldigt dumt att båda hålla att Ragnar var såhär, nej, nej, nej. Han blir hellre ihjälbiten av ormar. Och sen att så här, kung Ellas plan, så här, det här skulle kunna vara Ragnar, det är en katastrof om han dör. Men så vi listar ut det genom att liksom bita massa giftiga ormar får bita honom. Om man hade sagt så här, jag är Ragnar. Alltså det är inte som att de har torterat honom, att de har skärt lite i honom. Utan de har liksom förgiftat honom. Så de bara, jävlar, fan, vad gör vi nu? Det här är liksom min grej. Jag är kung Ella, jag har en ormhåla. Det är liksom min thing, min selling point. Jag måste jobba med det.
Men Hirsch Höget, om det nu visar sig vara Ragnar och han dör av ormen, vad händer då? Jo, då förstår du. Då...
Och det är då han kallar på sina vakter och bara, har ni slängt ner Ragnar i ormhålet? Och så bara, ja, precis som du sa. Ja, nej, bra, bra, ja, ja, men bra, bra, yes. Det var det, ja. Mm. Kung Ella, ormkungen, det är det jag gör. Men han får ju inte reda på om det är Ragnar heller då. För att Ragnar är jävligt... han vill inte spela boll.
Han är jävligt jobbig. Men det som händer istället är att Ella skickar ju iväg... Han får ju reda på att det är Ragnar, gör han inte det? För Ragnar drar som vanligt en jävla dikt. Där han säger
men den här dikten måste faktiskt dra, för den tycker jag är ganska cool. Det är, slagtningar haver jag hållit, 1,50, vilka minnas det männer skola, som jag i striden sårat. Icke jag tänkt att ormar skulle min bane bliva. Dock mycket ofta slikt händer, som man själv minst väntar. Vilket är lite kul att det är så här. Jag har dödat så jävla många människor, vem skulle tro att ormar skulle bli mitt död? Men dock mycket ofta slikt händer, som man själv minst väntar. Och sen fortsätter han då. Grymta skulle visst grisar, vilket syftar på hans barn, om galten det han hörde, vilket syftar på han själv. Till män det ormars bett, nu mig varda, högt det väsa. Snåle det mig och suga, och med gaddarne stinga. Blek jag nu bland dem ligger, snart mitt liv ska slutas. Och sen där. Det är rätt coolt.
Ja, det är rätt ballt.
Ja.
Men då gissar ju Ella att det här är Ragnar.
Ja, precis. Han gissar det.
Ja, och då tänker han, helvete, helvete, helvete. Fan!
Varför slängde jag honom i ett ormhål?
Jag har sagt att jag inte ska slänga folk i ormhål hela jävla tiden. Det är precis det här som händer varje gång.
Varför är alla mitt livs problem ormhålsrelaterade? Det är så konstigt.
försöker hela tiden lösa saker med ormhålet, men det blir bara värre varje gång. Någon gång måste jag ju hitta ett problem som går att lösa med ormhål.
Ja, det är en liten spin-off-serie, Kung Ella och hans ormhål.
Han skickar iväg sändebud till Ragnars söner. Och så blir det en lång beskrivning av hur de ser ut när de sitter i sitt rum. De sitter och spelar brädspel, står det, några av dem.
Fucking nerds.
Verkligen. Och så får de reda på att vad som har hänt. Och så blir de alla jättearga. Matadorerna blev arga.
Men han som hette Ubbe eller någonting blev argast av dem alla.
De blir så arga att de skär sig i händerna av misstag och klämmer brädspelstärningarna i händerna så att de börjar blöda och så vidare och så vidare. Mm. Men då bestämmer de sig såklart för att de ska hämnas. Men Ivar, den kloke då, han vill inte det. Han bestämmer sig för att nej, sändebuden ska få åka hem igen och han tänker inte strida mot den här kung Ella då. Men hans bröder bestämmer sig för att jo, vi ska spöa skiten ur dem. De åker ju dit då och tänker att de ska försöka slåss mot kung Ella då. Och så får de ju lite spö. Kung Ella lyckas ju faktiskt slå tillbaka mot dem. Och det är ju då delvis då för att Ivar, som är så smart, inte hjälper dem. Utan Ivar, han går istället till kung Ella och säger att han lovar att inte slåss mot kung Ella. Han lovar att vara i fred. Han lovar dessutom också att mäkla fred mellan honom och hans bröder. I utbyte mot en bit land som är lika stor som det som går att täcka av en oxhud. Vilket också är en sån jävla... De här jävla grejerna i de här berättelserna. Att man blir så jävla trött på de här. Att när de ska försöka vara witty och smarta.
Det känns verkligen som människor från en så här obildad och dum tid. Som är typ så här smarta för sitt sammanhang. Men som när man läser verkligen. Det bara så här. Det här är... Vad fan pratar ni med ens?
Och då tänker han liksom så här att... nu trodde han att jag var dum, va? Men så tar han ju då en oxhud. Den största han hittar. Blöter den och spänner ut den. Och sen så skär han den i... pytte små remsor. Så tunna remsor som man lägger runt en jättestor yta så att det liksom blir som en ring av tunn oxhud. Och det här känns också liksom så här, varför skulle kungen gå med på det?
Alltså, ja, verkligen.
Det är så här, liksom så här. Ja, där fick du mig. Eller vad då? Varför skulle man? Ja. Det är så jävla korkat.
Typ han går in här bara så här, ja, lagen är lagen. Vi har inte specificerat det här med oxhuden. För det låter ju också med en överenskommelse de kommer på plats typ att han bara, men lika mycket som en oxhud kanske. Och då borde det finnas lite så här wiggle room i den förhandlingen.
Precis. Precis. Men den här kung Ella bryr sig ju inte om det. Han accepterar det. Och så blir de vänner. Då börjar man inse nu här att Ivar, han plays the long game så att säga. Hans bröder är lite sura på honom för att han inte vill hjälpa till att slåss mot honom. Men här börjar man ju se vad hans egentliga plan är. För han blir kompis med kung Ella. Han blir också kompis med invånarna i England då. Eller Northumbria är vi väl i, eller?
Mm, Northumberland.
Precis, Northumberland. Han får en massa pengar av sina bröder som han delar ut till massa folk. Så han får ju... väldigt mycket invånare på sin sida. Mm-hmm. Och det här gör ju att kung Ellas armé, den blir mindre och mindre. Då säger Ivar då att han meddelar ju det till sina bröder som då i princip börjar fatta vad han sysslar med i sig. Så de ska åka in till England igen och försöka en gång till att spöa skiten ur kung Ella. Och då åker Ivar till kung Ella och säger att jag vet inte, jag kommer inte slåss mot dig, men jag kan ju inte säga vad mina bröder kommer göra, jag vet inte. Men han låtsas ju fortfarande som att han är på Ellas sida. För han säger att jag åker till mina bröder och försöker mäkla fred och försöker stoppa dem. Men det han egentligen gör är att åka till sina bröder och äggar på dem och säger att skynda på nu, han är svag.
Och det han säger till dem också, att den uttalade planen är ju att han, typ, ni kan få ta min del av vårt rike som vi har där hemma. Men jag vill styra över England om vi dödar kung Ella.
Och det gör han ju till slut också. Kung Ella får ju spö till slut. Tack vare Ivars witty plans.
I have a cunning plan, som Ivar ofta
sa. Exakt så.
Där började väl ta ganska slut med typ den här sagan. Sen är det väl typ lite mer avtoning i Ragnar Lodbrok-saga, eller?
Mm, det här var väl så att säga den stora, den actionpackade delen av det. För här började vi komma in på när de ska dela upp sitt rike då. Ivar då blir kung i England. Och då började vi komma in på Björn Järnsida som tar makten i Svea.
Hur som helst då, så de gör sig av med kung Ella, Ivar blir kung över England och de delar upp riket för sig själva. Och det stora här då är att Björn Järnsida är den som får den svenska delen och fortsätter med i den svenska kungalängden. Sen så tar sagan lite slut och de börjar mest de börjar prata lite vad som händer sen, typ alla Ragnars ja, när alla Ragnars söner dör så skingrar sig den här som följt dem åt, och de säger att de icke ska vistas hos några andra hövdingar. Och sen kommer lite berättelser om ja, om vad som händer.
Ja, men saker, det är väl lite som en epilog eller något sånt där, kan man väl säga.
Ja.
De olika bröderna får ju var sina delar av olika av riket där, och vet du, Vitserk, han blir tillfångatagen under när han ut och härjar under ett härj. Och då väljer han att han ska dö genom att bli bränd på ett bål av mansskallar.
Vilket är fruktansvärt metal, men också opraktiskt.
Väldigt opraktiskt, återigen. Ja, de går ju egentligen bara vidare med och beskriver att alla de här olika bröderna fick massa söner och bla bla bla, och att de går in i olika ätter. Och sen precis som du sa här, att alldeles i slutet så är det väl nästan bara konstiga historier om människor långt senare som typ känner igen varandra från armén.
Det är till exempel någon random Ögmund den danske dyker upp här. Jag vet inte ens vem han är, det bara står att han...
Ja, det står ju, i allra sista delen så är det ju Ögmund den danske som hade massa skepp, står det. Och sen så kom de in i en vik och då skulle skeppskockarna gå i land för att fixa mat. Det hade vi ju tidigare i historien också när de träffade Kraka. Skitsamma. Och då träffade de på en jättestor man av trä. Och då, ja, jag ber dem hemskt mycket om ursäkt till alla lyssnare igen. Men jag tänker gå igenom den här konstiga kvädandet som han gör också. Trädmannen kvad. Det var länge sedan när Utir ledung, häklings söner, sjöleds drogo, på forellens salta färdväg, då blev jag jämväl, här härskande. Då mig satte sunnan om havet, de ledungslyssne söner av lodbrok, offer man bar mig för kämpars bane, här på Samsös södra havsstrand. Där de stå bjödo så länge den stranden tål det, mig bland törnen och mossbevuxen, ner på mig nu skyns tårar störta. Skygd ger mig varken kött eller kläde. Det är så en jättestor man av trä typ, som står mitt ute i skogen som säger det åt dem. Och den sista meningen i alltihopa här är: detta föreföll männen underligt, och de berättade det sedan för andra.
Det är alltså den sista meningen i hela sagan. Och det här är ju, de här sagorna är ju väldigt konstigt skrivna överhuvudtaget. Men alltså att
de här sista två tre kapitlen, ska säga, är ju bara konstiga spin-off-berättelser om folk som träffar varandra på någon krog och pratar om Ragnar Lodbrok och hans söner. Ja. Men jag kan hålla med om att en 40 meter lång man av trä som pratar, det är rätt underligt.
40 meter, det är helt otroligt stora. Men det är, ja, väldigt konstigt. Men det är i alla fall sagan om Ragnar Lodbrok och hans söner.